Kom liljor och akvileja, kom rosor och saliveja. Susanne Lindqvist, har du dem?
Ja, det mesta kanske av det där, ja.
Mm, salvia ser jag där i alla fall. Solrosor och liljor.
Brandgul lilja.
Du är ju snittblomsodlare i Jämtland, i Mattmar. Och med en utsikt som man måste titta bort ifrån, för annars drunknar man in. Det är så mycket blånande berg. Och framför dem är det alla möjliga färger, för här är din snittblomsodling. Och det är både perenner och ettåringar. Hur kom det sig från början att du började odla snittblommor så här som jobb?
Oj, ja, det är en lång historia, håller jag på att säga. Men jag är trädgårdsmästare, så jag har jobbat med lite allt möjligt. Odla grönsaker och beskurit träd och skötsel och allt möjligt. Men 4 år sedan så dog min man och jag blev arg på trädgården. Eller arg på allting och ingenting var roligt. Och det var liksom, nej, jag ville inte se den och jag ville flytta härifrån. Och jag tyckte allting var, ja, slut. Men då var det en klok terapeut som sa det. Gå ut 10 minuter i trädgården, för du vet ju att du älskar det egentligen. Och gör det fast du inte tycker att det är något kul. Och så gjorde jag det. Och efter ett tag så kände jag ändå att det är ju helande att odla. Och det är ju det som är grunden till allting. Och då kände jag bara, oh, jag vill ha blommor. Jag vill plocka buketter, stora buketter. För det var det jag behövde, det kände jag. Liksom för själen. Så det var liksom på den vägen. Och sen bara gjorde jag det. Helt enkelt. Började lite smått 21. Fick sälja några små buketter. Tyckte att det var ju kul att det var någon som ville ha dem. Och så har jag liksom utökat lite varje år. Men det är fortfarande jättelite. Men det är det.
Betyder det att du kan leva på det?
Absolut inte. Men,
leva med det kan du i alla fall.
Ja, ja.
Ingela, varför tror du att snittblomsodling har blivit så i ropet?
Ja, det går ju i vågor allting. Och en sak är väl precis som Susanne säger, att man längtar efter vackert också. Och inte bara gott att äta. Och sen tror jag också den här diskussionen om vart odlas de här snittblommorna vi köper och hur odlas de? Vi får såna här hintar om att ja, de ska du inte kompostera för det är så mycket gifter i dem och de har åkt flygplan hur långt som helst. Och att man vill ha det här nära mer och mer.
Säger Ingela Jagne, som ju oftast brukar vara expert på grönsaker i Odla med P1. Nu ska hon ut på lite tunnare is. För nu handlar det om snittblommor. Och Susanne, du har ju både då, som jag sa, perenna eller fleråriga. Till exempel står vi alldeles bredvid daggkåporna här som är så ljusgulgröna och bara väller ut från sin rabatt. De rosa akleierna vickar lite i vinden. Och det finns praktbetonika, den här cerisfärgade gammeldagsrabattväxten bland annat. Där ser jag malva också, med fullt med humlor i sig.
Och Ulla, då måste ju jag också då säga det att när det gäller perenner då, du pratar om betonikan och de här, att de blir ju så mycket fylligare i Jämtland. Och man tar också riddarsporrar och då blir liksom kraftigare och kompaktare, och då är vi ju tillbaka till det här med ljuset. De får mycket mera färg och det är fantastiskt. Och även då att det är ganska svalt som då stoppar upp det här att de inte ranglar iväg.
Om vi börjar med de här fleråriga perennerna. Vad är vitsen med att odla perenna snittblommor för dig?
Ja, det är ju mycket mindre arbete såklart. De står ju där redan och växer av sig själv. Ettåriga måste man ju så varje år och det är ganska mycket jobb med det. Och omskola och plantera ut och så. Så att, och det fyller ett tomrum också i början av sommaren innan ettåringarna kommer igång då.
Vi får flytta oss lite för vinden, tror jag. Här är vi i lä. Men vad är det för fördel med ettåringarna då? Varför inte bara ha perenner?
Ettåringarna är ju lite mer svulstiga kan man säga. Det är mer tjohej i dem. Mycket roliga färger, mycket roliga former också. Det är liksom primadonnor verkligen. Så att man skulle inte klara sig utan ettåringarna.
Vilka primadonnor har du till exempel?
Jag har dahlior, jag har solrosor, jag har lejongap.
Zinnia såg jag i ett annat växthus.
Zinnia, precis. Och riddarsporrar. Men sen gäller det ju också att inte bara ha primadonnor, utan jag odlar mycket som är liksom fyllnads- och komplement.
Då kommer daggkåporna bland exempel. De fleråriga. Men de där vita där nere, ja, de är flockblommiga, men sen har de en del stora blommor också.
Ja.
Vad är det?
Blomsterkörvel. Jättefin, jättebra växt att använda som utfyllnad och tidig. Den är snabb.
För det är en annan aspekt som du behöver tänka på, att du ska ha hela säsongen.
Mm.
Vilket är svårast, tidiga eller sena?
Tidiga. Nu har jag börjat tänka mer att jag ska så i omgångar för att jag ska ha liksom mycket fina blommor hela tiden. Men egentligen så är säsongen ganska kort i Jämtland. Det man sätter ut i början på juni, det blommar hela sommaren ända tills frosten tar det i princip.
Och när kommer den?
Ja, förhoppningsvis inte förrän i slutet på september, men förra året kom den 2 september. Det var inget kul.
Ja. Och då sen är det varmt igen.
Ja, och sen kommer värmen tillbaka. Men, och en del klarar sig ju då, men inte allt. Mm. Och jag försår allt. Jag direkt sår ingenting. Det är ingen mening tycker jag, för det tar för lång tid. Det här börjar i slutet på januari egentligen. Och sen har ju olika grödor har ju olika lång utvecklingstid, så det får man ha lite koll på. Och sen så fort jag kan då, så ställer jag ut dem i växthuset svalt. Och det brukar vara i slutet på mars kanske. Så man får ju skotta dit.
Ja, men hur går det med frosten?
Ja, men jag har en frostvakt. Och sen har jag bubblat in hela det här. Jag har ett litet 10 kvadratmeter stort hobbyväxthus.
Ja,
och
där det var det vi...
proppar jag in plant då. I pluggbrätten.
Alltså sådana här små som sitter ihop. Kanske 20-30 små...
60-70, liksom... ja.
Fack.
Ja, exakt. För att det ska bli så platseffektivt som möjligt.
Susanne Lindqvist höstsår också en del ettåringar för en tidigare skörd. I ett bågväxthus där höstsådd blåklint hade stått, så gör hon nu plats för nya utplanteringar. Bredvid står två av mina favoriter, Jungfrun i det gröna, både den himmelsblå och den vita. Och de otroligt snygga frökapslarna. Snart ska Susanne visa hur hon gör en bukett av några av snittblommorna. Men nu sliter vi oss från ögonfängnaden här i Mattmar. Vi ska till Ransta utanför Sala i Västmanland. Där har Sonja Miklaheim fixat inte bara en plantbytardag, utan ett permanent plantbyteri ute på gatan där hon bor. Det ser ut som ett litet marknadsstånd med snedtak. Och hit kan den som vill komma och lämna och hämta plantor.
Ja, det är precis vad det låter som. En liten kvadratmeter där du kan vita till dig plantor. Jag ställer ut x antal plantor. Du tar med dig dina plantor och så byter vi med varandra.
Vad har du här idag? Och vad är ditt och vad är bytt så att säga?
Oj, jag fyller ju på hela tiden. Jag tar ju det som kommer in som intresserar mig. Jag har ju otroligt mycket presskragar och jag har ett överflöd utav strand Veronica, blågull, strandiris är från mig och bergenia, fast det är aldrig någon som lockas av bergenia, men de finns där för jag har otroligt mycket. Och sen har ju kommit in lejongap, ranunkel, gräslök, solrosor, ja, de här är från mig också, hasselört. Det är moder jord som är så generös och sprider sina graser, och de tar jag reda på och ställer ut där och får in sånt jag önskar. Smart va?
Mycket smart. Och här kan vem som helst stanna och byta.
Öppet dygnet runt under säsongen. Hittills har vi startat vid morsdag och så stänger vi när intresset börjar avta och det börjar bli för kallt och så. Då plockar vi undan det och så startar vi igen. Vi har hållit på i 5 år.
Vilka är det som kommer hit då? Vet du?
Alla möjliga.
Uh-huh.
Och flera av dem är ju mina vänner nu. Så mina vänner är de som kommer.
Just det, för det här är också en social sak.
Ja, det har blivit det. Mm. Så det är jättekul.
Sitter du och spanar då? Så
nej,
ser
eftersom den står mitt emot den är att vara trädgården så ser ju jag oftast, där är hon som jag känner eller han. Och så kommer jag upp och byter några ord och så pratar vi plantor och sådär. Och så, om någon önskar sig något speciellt som kanske inte står här så kan jag gå och gräva efter det.
Kan beställa också, vad bra. Ja. Du, hur kom du på den här idén?
Ganska enkelt, jag tycker om växter. Och jag skulle göra om, men jag ville inte slänga dem. Och jag hade ändå behov av andra. Så enkelt var det.
Så tänkte du, jag ställer ut dem här. Och så ser jag om det är någon som nappar. Fick du det du ville ha?
Ja, absolut. Ja. Varje år.
Har du hört talas om plantbyteri någon annanstans?
Inte med den att det är gratis och du kan komma när som helst. Det har jag inte, men jag hoppas att fler gör samma sak. För alla har inte pengar. Alla har inte möjligheten att ställa ut att du som har plats, en kvadratmeter. Och har växter och tänker som jag. Dela med dig.
Sonja Miklaheim vid sitt plantbyteri i Ransta i Sala. Reporter Åsa Wistedt. Du lyssnar på Odla med P1 med Ulla Devardier och Ingela Jagne hos den jämtländska blomsterbonden Susanne Lindqvist. Och nu ska du få lite tips på lättodlade snittblommor.
Ringblommor, de är ju så fina. Finns i olika färger från bleka vaniljgula till kraftigt orange och dubbla och enkla. Och, ja, de är jätteroliga. Väldigt fina med dill i buketter.
Och går och så redan på hösten.
Och de självsår sig sedan väldigt lätt också. Sen så tycker jag också valmo. Kornvalmo och opiumvalmo.
Men
och
hur
så.
Bra står de i buketter?
Frökapslarna är ju så vackra. De är ju jättesnygga. Och sen då lite som kommer lite senare då, aster. Många kan man ju också ha i maten. Man kan ta ringblommorna i salladen. Man kan ta valmofröna på brödet när man bakar. Astrarna vet jag inte om det går att äta. Men det är ju kul.
Ja, vad bra. Susanne, om du skulle tipsa om 3 lättodlade snittblommor.
Blåklint. Den gror även i kallare temperaturer. Sen tänkte jag på tagetes. Och då framförallt så gillar ju jag kryddtagetesen. För doften och den går också att äta.
Det som är bra med tagetes är ju att bladen och blomman, hela växten, när man myllar ner den så minskar man ju antalet rotsårsnematoder. På så sätt är tagetes jättebra.
Den tredje då, tänkte jag på mattram.
Mattram, när vi mattmar.
Ja, precis. Självsår sig ymnigt, ser ut som en liten presskrage och får många skälkar på en planta.
Skulle du kunna tänka dig att göra en bukett av de där 3? Eller är det något som saknas?
Ja, jag skulle väl vilja ha någon lite mer wow i den då.
Då får du en fjärde också.
Ja, okej. Pion då. Ja.
I lämplig färg. Nu hoppas jag att Åsa är hos Maj-Lis Pettersson. För det är dags för lyssna frågor och svar.
Ja, just nu när vi står här så regnar det och åskar lite utanför. Så vi har tagit oss in i tomatväxthuset här hos Maj-Lis. Och det dignar av tomater här inne, kan jag säga. Men det är inte alls det vi ska prata om faktiskt. Vi ska prata om syren. Ylva i Göteborg har en gammal uppstammad syren som har börjat tappa bark på ena stammen. Och under barken så är det mörkbrunt smul. Och i smulet några små, små vita någonting. Kanske ägg, skriver Ylva. Syrenen ser frisk ut i övrigt. Men satte många vattenskott, skriver hon. Vad är det här för något?
Ja, det är svårt att säga vad som har hänt med den här grova grenen. Men barken är ju borta på en stor del. Och jag skulle rekommendera att man faktiskt tar bort den där grenen. Ända ner till den möter den friska delen. Så tror jag nog att resten kommer att växa vidare utan att liksom bli angripet. Det är svårt att veta. Det kan vara någon svampsjukdom som är ursprunget till det. Det är jättesvårt att säga. Men tycker man för övrigt att den här busken är fin, så ta bort den där delen bara. Precis, och det kan man göra när som helst. Det går jättebra nu i den här tiden.
Mm. Mera bark och mera träd blir det nu. Hej, skriver Anders Petersson i Rasbo utanför Uppsala och fortsätter. För några år sedan sprack och lossnade en stor bit av barken från den underliggande veden på ett av mina äppelträd. Fick då rådet att skära bort all bark som inte satt fast mot ytan under. Det blev en rätt stor yta. Nu har barken läkt och bildat en rejäl kant mot skadan. Trädet verkar må bra, ger god frukt. Frågan är då, borde Anders göra något för att skydda den inre döda veden mot vädrets makter och röta?
Det är nog inte något större behov för. Det har lekt jättefint. Vi ser hur det har vallat över här hela vägen. Men den mittpelaren, den som är död, den är öppen. Men det gör ingenting och det är inget du kan göra åt det heller. Ska absolut inte måla på någonting eller innesluta det. För då blir det bara fuktigare. Och då kan det hända att en hel del organismer tycker att det är jättemysigt. Men en sak är viktig och det jag ser på bilden, det är ju det att det här trädet har blivit väldigt ensidigt. Och då är det ju risk att det kan faktiskt brytas om det blir väldigt tungt på den där sidan. Som nu har grenverket helt intakt och det är mycket frukt och så kan bli. Så att se till att kronan inte är för stor utan ta bort lite grenar, skär in det. Man kan göra en beskärning nu under sommaren när man ser vilka grenar som är lite för stora, lite för kraftiga. Va? Som gör att det här kanske har en ganska lite fel balans i trädet så att säga. Det är det jag skulle vilja rekommendera.
Men generellt då, om man har skadad bark på sitt träd, hur ser man som du säger att det har läkt bra och att det är okej? Okay? Hur kan man se det?
Jo, man ser de här kanterna som är an mot den här mittpelaren, att det är välvt. Det här är aktivt. Det syns att här är det transport upp och ner upp i trädet och ner till rötterna.
Så det ska vara liksom lite runt kanterna?
Ja, precis. Då har det läkt fint.
Då går vi över på hallon. Isabelle har frågor om sina hallonplantor som hon har på sin odlingslott i Uppsala. Förra året så upptäckte hon svulster på flera grenar. De var från 1 × 1 cm till 1,5 × 2 cm. Och man kan se på bilder att det är som en gren och så är det liksom en knöl eller boll mitt på grenen. Sen fortsätter det. Hon tog bort de här och brände dem. Några såg hon sen på marken i våras och några har som hål i sig. Vad är det som har drabbat hennes plantor?
Det här är en ganska vanlig skadegörare på hallon. Men det brukar inte vara så många skott som angrips. Men de där hålen, det är djur som har tagit sig ur. Så att de där grenarna som har haft de här förtjockningarna, de skulle man ha tagit bort så fort man såg dem. För då har man kunnat tagit död på de här djuren. Det är en gallmygga som gör det här. Hallonbarkgallmygga som trivs på hallon. Men som sagt, det är ingen allvarlig skadegörare. Men vill man minska ner mängden till andra år, så ta bort de där svulsterna redan när man ser det hela. Även om det nu skulle vara så att det är frukt på dem. Ta bort dem i alla fall. Mm. Ja.
Och så har hon en fråga till också. För att hon har hittat något annat på en annan planta. Hon är lite osäker på om den här plantan hade såna här svulster förra året. Hon kallar det för mutationer. Det som skulle bli blommor kom det massor med nya små blomskaft och knoppar i.
Ja. Det där har jag aldrig sett tidigare. Nej. Måste vara väldigt ovanligt. Det kan vara en mutation, alltså en genetisk förändring. Men det kan också vara en organism som ligger någonstans mellan virus och bakterier. Mykoplasmaliknande organismer brukar man kalla det. Och då blir det väldigt mycket skott, mycket knoppar, grönfärgning kan också vara ett tecken. Jag tror att det kan vara någonting åt det hållet, men det är jättesvårt att veta, för att i så fall måste man ju undersöka Men ta bort det. Det ska inte vara kvar där. Den plantan ska inte vara kvar.
Ta bort hela plantan?
Absolut, okay. Den blomman. För risken är stor att det här kommer att återkomma.
Men det har ingenting med de här svulsterna att göra?
Inte ett dugg.
Olika saker. Ja. Hallonen får avsluta. Vi får väl, jag vet inte, om vi ska gå ut i regnet eller... Vi kanske stannar här inne ett tag.
Vi lever på tomater.
Har du frågor till Maj-Lis Pettersson så mejla odla@sverigesradio.se eller skriv ett brev till Odla med P1, Sveriges Radio, box 1552, 75145, Uppsala. Jag heter Ulla Dövardé och är i byn Mattmar i Jämtland. Och nu tar blomsterbonden Susanne Lindqvist med mig och Ingela Jagne in. Här är Susannes bukettbindarverkstad i ett gammalt mjölkrum här på gården. Det är lite svalt och lite fuktigt. Och det, man känner att det har varit ett gammalt mjölkrum. Det luktar som hos min mormor.
Det grejen med lejongap är ju att om de
ligger så
de böjer sig. Det är ju lika med tulpaner.
Och det går så fort. Det går så fort. De drar sig mot, böjer sig mot ljus, upp mot ljus.
Ja. Och jag tycker att det är lite kul att använda sådana krokiga skärkar. Det får man ju aldrig från en blomsterhandel. Ja, vad håller jag på med? Kanske en sån här om vi börjar.
Det här är väl ett ogräs?
Ja, det är ett mycket hatat ogräs som växer på åkrarna. Bönderna är inte glada. Det är skräppa och kan lätt ta över om den får stå och fröja av sig. Och den har 1 miljard frön och djupa rötter och hemsk. Men den är ju hemskt vacker också.
Ljusgrön. Och
den blir liksom brun sen när fröna är mogna.
Snygg då också kan det vara.
Ja, absolut. Ja.
Så lejongap och skräppa är stommen här nu. Det där lejongapet är så laxrosa.
Så det matchar ju topparna på skräppan.
Man tar ju vad man har och så kan ju så vara.
En daggkåpa kom där.
Med lime som också då går in i skräppan där. Det gröna.
Ja, jag går på känsla. Det brukar bli bra.
Men det är mycket med färg och form.
Ja, absolut. Man vill ju kanske ha lite olika former. Det här är ju spiror. Det här är också en spira. Det här är ju mer ett fluff. Eller vad man ska kalla det för.
Alltså daggkåpan.
Sen kanske man då vill ha lite diskar eller vad man ska kalla dem här för. Små, runda.
Blåklintar.
Ja. Hur blir det? Ja, men inte så himla tokigt faktiskt.
Och så snurrar du buketten mellan varje blomma, ser jag.
Ja, jag lägger ju i dem i spiral då.
Nu kom grädden på moset här, nämligen pioner.
Den är vit med lite ljust rosa, röd.
Ja, och det rosa har lite tendens åt orange också.
Fint. Den var väldigt romantisk, somrig.
Som en sommarnatt i Jämtland. Tack så jättemycket, Susanne Lindqvist. Vi höll på att glömma.
Det här som ska sväva över.
Vad heter de igen?
Gilenia.
Gilenia.
Eller tre blads.
Bira.
Bira.
Så.
Och de här.
Vad var det?
De där är ju superbra att använda i buketter.
Oregano?
Ja, helt vanliga oregano. Fin i alla stadier. I knopp, när den är utslagen, när den är vissen, höll jag på att säga. Nej, men när den är frö. Och luktar ju gott. Så den brukar jag lura med lite överallt.